Då ber vi tillsammans. Far, vi tackar dig för den här stunden. Vi tackar dig för gåvorna som vi har fått samla in. Och vi ber att du ska få använda dem till glädje och till välsignelse. Både här i församlingen men också runt omkring på vår jord. Där vi har våra missionärer. Både i Mozambik och i Chad och nere i Båstad. Tackar du får vara med på många olika sätt. Tack för att du nu är här och att du öppnar våra hjärtan så att vi kan ta emot vad det är som du vill säga till oss den här dagen. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Vad är det egentligen som är så speciellt med att vara en kristen församling? Om man slår upp det här i Wikipedia eller googlar på det. Då står det, en församling är inom kristna samfund en grupp som regelbundet firar gudstjänst tillsammans och leds av en präst eller en pastor. Så kan man läsa vidare där. Sen brukar man ofta rikta in sig på då vad man tror. En alliansare, så var det i alla fall förr, pratade mycket om korset, om vad Jesus gjorde där. En pingstvän talar mycket om andedopet och tungotal och andens gåvor. En baptist talar naturligtvis väldigt mycket då om vattendopet. Och så kan man fortsätta. Men vad är det? Det är ju inte det som gör den kristna församlingen unik. Paulus, han ger ett väldigt, väldigt tydligt svar på den här frågan. När han skriver till församlingen i Korint. Där i kapitel 3 så beskriver han församlingen först som en byggnad. Med en tydlig grund. Ingen kan lägga någon annan grund än den som är lagd. Och det är Jesus själv. Men sen säger han något väldigt viktigt. Och lyssna nu. I första Korintierbrevet 3 och vers 16 så säger Paulus så här. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er. Jag tycker det här är en av de allra bästa definitionerna på vad det betyder att vara en kristen församling. Ni är Guds tempel. Guds ande bor i er. Eller med andra ord, det gamla templet. Det som var så viktigt i det gamla förbundet eller i gamla testamentet, det har ersatts med något helt nytt. När anden föll på pingstdagen så var det början till något nytt. Guds ande flyttar in, inte nu i en byggnad, utan in i en ny gemenskap av människor som har förvandlats av Jesus Kristus själv. Det är vad församlingen är. Den heliga ande bor i varje Guds barn. Men också på ett alldeles särskilt sätt i den gemenskap som kallas församlingen. Och i det nya testamentet, då är betoningen aldrig mer på en fysisk byggnad. Som den var i gamla testamentet. Överhuvudtaget, om man läser kyrkohistorien så det här och i Nya testamentet så det här med samlingsplats. Det var väldigt, väldigt flexibelt i hela Nya testamentet och de första 300 åren. De första kristna samlades ju ofta i hemmen. Ibland i synagogan om de fick. Och det byggdes egentligen inga kristna kyrkor förrän en bra bit in på 300-talet. Har du tänkt på det? Alltså det dröjde en bra bit in på 300-talet innan kyrkobyggnader kom till. Det var efter att förföljelsen av de kristna hade avtagit. Det är inget fel med en byggnad. Problemet tror jag det blir när vi ibland går tillbaka till den gammaltestamentliga modellen och vi identifierar församlingen med en byggnad. Och allt det som sker inne i en byggnad. Bibeln är väldigt, väldigt tydlig. Du och jag är både var för sig och tillsammans Guds tempel. Vi är Kristi kropp där han bor med sin ande. Och därför är vi församling 24 timmar om dygnet. Överallt där du och jag finns, där är vi Kristi kropp. Det är på arbetsplatsen, det är i skolan om vi är där. Ni tjejer är ju där mycket. Kanske i butiken, bland grannar och vänner. Det är där vi är synliga. Det är där som människor varje dag får sitt verkliga intryck av vad missionsförsamlingen i Skillinga är. Det är där. Och för att vara församling så är vi 100% beroende av den heliga ande. Och jag skulle vilja ta fram tre uppmaningar idag som visar på det här och som jag hoppas kan leda oss in i det här djupare beroendet av Guds ande. Det är uppmaningar som vi finner i Nya testamentet. Den första är lite negativ och de två andra är positiva. Men jag börjar med den första. I Efesierbrevets kapitel 4 och vers 30 kommer den första uppmaningen. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Den är sigillet som utlovar frihetens dag åt er. Gör inte Guds heliga ande bedrövad. Det är den första uppmaningen till dig och mig. Och den kom i slutet av ett avsnitt där Paulus talar om hur vi tillsammans kan bygga upp den här kroppen, Kristi kropp, så att vi växer och blir allt mer lika honom som är huvudet, alltså Jesus själv. Och när han har talat om allt det här i kapitel 4 så kommer han in på vad är det som hindrar oss som församling att bli allt det där som Gud ville. Och det är där den här uppmaningen kommer in. Gör inte Guds ande bedrövad. Jag tycker att det här visar att Guds ande är oerhört känslig. Oerhört känslig. Han är en person. Han är Gud själv. En del av treenigheten. Och han trivs inte med vad som helst. Och då är frågan, vad är det då som bedrövar Guds ande? Vad är det som du och jag behöver rensa ut ur våra liv varje dag så att kroppen håller sig frisk och kan växa vidare? Jag skulle vilja ge några svar på vad som kan bedröva Guds ande utifrån sammanhanget som den här uppmaningen står i. I vers 18 i kapitel 4 så talar han om okunnighet. Att ha förstockade hjärtan och leva kvar i okunnighet. Att inte gå vidare i min tro utan leva kvar i okunnighet om allt det som Gud har gett. Det bedrövar Guds ande därför att det visar att jag egentligen inte är intresserad av att veta vad han vill. Så okunnighet, det är en sak som bedrövar Guds ande. Sen fortsätter han, Paulus i vers 19. Talar han om ett orent, han säger i vers 19, att ge sig hän åt utsvävningar och leva ett alltigenom orent och själviskt liv. Det bedrövar Guds ande. Att leva ett orent och själviskt liv, ett liv med mig själv i centrum istället för andra människor i centrum, det gör Guds ande ledsen. Sen fortsätter han i vers 25. Jag tar bara lite axplock här och säger lägg bort lögnen och tala sanning var och en till sin nästa. Alltså att inte tala sanning utan liksom dölja sanningen, det gör Guds ande ledsen. Det här behöver man kanske balansera lite grann för att Paulus säger också i Efesierbrevet tala sanningen i kärlek. Så det handlar ju inte om att jag ska gå omkring och säga till min fru till exempel på morgonen usch vilken ful kjol du har idag. Eller de där sockerna gillar jag inte. Alltså, ibland kan det vara vissa saker som man känner, men om det inte är sagt i kärlek och omsorg, då ska vi inte säga det. Tala sanningen i kärlek, men vi behöver sanning i vårt liv och i våra relationer. En annan sak, i vers 26 står det: grips ni av vrede så synda inte, låt inte solen gå ner över er vrede. Alltså, låter jag ilska och vrede styra mitt liv, då gör jag Guds ande ledsen. Om ilska och vrede styr mitt liv, då gör jag Guds ande ledsen. Om det ständigt pyr där inne av en ilska som inte liksom har fått utslopp och rensas ut, ja, jag kan bli arg. Och då är det rätt så skönt att få tala ut inför Gud ibland. Kanske gå en skogspromenad och riktigt ösa ur sig allt det där. Men att låta den ligga kvar och liksom hela tiden pyra där inne, det gör Guds ande ledsen. Och sen står det: genom ofruktbart prat, i vers 29. Öppna inte munnen för ofruktbart prat. Och i folkbibeln står det smutsiga ord eller sånt som absolut inte bygger upp. Det gör Guds ande ledsen. Och det kan vi ju fundera över. Vad är det för prat som ibland river ner mer än det bygger upp i vår gemenskap, i vår relation till varandra? Och så fortsätter han i vers 31: gör jag med elakhet, vrede och häftighet, skymford och förolämpningar och all annan ondska. Tänk vad elaka tungor kan förstöra ibland, hörni. Tänk vad det kan riva ner. Och det gör Guds ande ledsen. En elak tunga. Och så fortsätter han i vers 32: var goda mot varandra, visa medkänsla och förlåt varandra, liksom Gud har förlåtit er i Kristus. Och då kan man vända på det och säga att bitterhet och ett oförlåtande sinnelag, att låta bitterheten liksom få fäste där inne och låta den gro och fortsätta att gro, det gör Guds ande ledsen. Det här med gamla konflikter som kanske sopas under mattan, som ligger kvar där och ibland kan pyra generation efter generation. Kanske inte syns så mycket på ytan, men den finns där, den präglar atmosfären. Det gör Guds ande ledsen. Och så fortsätter han i kapitel 5 och talar om olika slag av sexuell orenhet. Det gör Guds ande ledsen. Och i allt det här, och Paulus har ju många sådana här uppräkningar, det har han ju även i Galaterbrevet 5, om man fortsätter läsa det Helena slutade, det talar han också om. Han beskriver det som köttets gärningar, alltså min gamla naturs tendenser och andens frukter. Och hela tiden så finns det liksom ingen gradering. Det här är väldigt, väldigt allvarliga synder, och det här är inte så allvarliga. Det är istället så att en del av oss faller för det ena, andra för det andra. Allt det här är sånt som gör Guds ande ledsen, som bedrövar honom och som blir tydliga hinder i vägen, både för mitt eget liv och för en sund och levande församling med en god atmosfär. Allt det här är sånt som du och jag behöver komma till korset, inte en gång, utan jag skulle vilja säga dagligen, bekänna och lägga bort. Vad är då lösningen för ett liv beroende av den heliga ande? Därför att det stannar inte här med den här negativa uppmaningen: gör inte Guds ande bedövad, eller gör inte Guds ande ledsen, utan sen fortsätter det. Tack och lov. I Efesierbrevet 5 och 18 står det så här: låt er uppfyllas av ande. Det är uppmaning nummer 2. Låt er uppfyllas av ande. Sammanhanget är där: se noga till hur ni lever, inte som ovisa utan som visa. Ta väl vara på den tid som är kvar, för dagarna är onda. Var inte oförståndiga. Förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin. Där börjar lastbarheten. Utan låt er uppfyllas med ande. Den här uppmaningen, den står, och nu blir det lite grammatik här, presens imperativ. Jag vet inte om ni som går i skolan fortfarande, pratar ni om sånt eller? Hänger ni med? Presens imperativ, det betyder en uppmaning i den närvarande, någonting som pågår hela tiden, hela tiden. Det liksom, det räcker inte med en gång. Utan det här är någonting som hela tiden låter ständigt på nytt och 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 på nytt igen fyllas av den heliga ande. Och det här betyder för mig att det räcker inte att leva på en gammal välsignelse. Något härligt jag var med om i min ungdom eller för länge sedan. Inte ens vad jag var med om i somras. Utan jag behöver detta varje dag. Varför behöver jag det? Jag har tagit med mig lite åskådningsmaterial här. Om man tänker på det här är du och jag. Och så kommer Guds ande och fyller på här. Oj, vad hände? Vad är det som händer? Det läcker, va? Ja. Det läcker. Ser ni det? Och så är det med vårt liv. Det läcker. Det var en gammal predikant som heter Dale Moody som sa så. Varför behöver jag fyllas på nytt igen med den heliga ande? Jo, därför att jag läcker. Det finns hål i min gamla natur. Och de där hålen, det handlar om allt det här som vi har pratat om tidigare. Alla de här hålen som har att göra med att jag är människa med många fel och många brister. Och därför så räcker det inte med att fyllas på en gång. Jag behöver fylla på, nu är det nästan tomt här. Jag behöver fylla på hela tiden så att mitt liv blir fyllt och kanske helst också kan flöda över till andra. Jag behöver dig, helige ande. I mig själv är jag oändligt svag. Sjunger vi ju. Och visst är det sant. Ska vi se, nu ställer jag ner det här så att. Så. Fick några droppar i min bibel också, men det torkar. Lärjungarna kunde ju ha nöjt sig med erfarenheten på pingstdagen i Apostlagärningarna 2. Men det dör inte länge. Det dör bara till Apostlagärningarna 4. Då samlas de igen inför hotet ifrån ledarskapet där i Jerusalem, översteprästerna och andra. Och då står det, de bad till Gud om frimodighet. Gud, hjälp oss inför alla de här hotelserna. Ge oss kraft igen, ge oss frimodighet. Och så står det i Apostlagärningarna 4:31. Alla fylldes det av den heliga ande. Då har du en ny påfyllning. Bara några dagar efteråt. Om de behövde det på nytt igen. Hur mycket mer behöver då inte du och jag det? Eller lika mycket? Vad betyder det då att fyllas av Guds ande? Det finns ett parallellställe. Därför att i den här texten som vi läste nu. Låt er uppfyllas av ande. Så står det också om konsekvenserna. Och tala till varandra med psalmer och hymner och andlig sång. Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta. Och tacka alltid vår Gud och far för allt. I vår Herre Jesu Kristi namn. Se ett liv fyllt av den heliga ande. Det flödar tacksamheten. Och det är intressant för att i Kolosserbrevet finns det ett parallellställe. Och där säger Paulus lite annat där. I Kolosserbrevet 3:16-17 så säger han så här. Låt Kristi ord bo hos er i hela sin rikedom och med all sin vishet. Lär och vägled varandra med psalmer, hymner och andlig sång i kraft av nåden. Och sjung Guds lov i era hjärtan. Och låt allt vad ni gör i ord eller handling ske i Herren Jesu namn. Och tacka Gud Fadern genom honom. Exakt samma resultat. Här talar han om att låta Kristi ord bo i er i hela sin rikedom. Och en annan översättning säger: låt Kristus genom tron bo i era hjärtan, alltså så att han kan känna sig hemma hos er. Det står i Efesierbrevet 3 också, i ett annat parallellställe. Att Kristus vill känna sig hemma i era hjärtan. Och det här betyder att ge sån plats för Guds ord. Att ordet liksom får plats i mitt hjärta. Den helige ande och ordet, de arbetar så här nära tillsammans. Det går inte att skilja den ene från den andra. Han vill känna sig hemma hos dig och mig. När jag höll på att förbereda det här så var värdgruppen här och städade. Det kändes oerhört fräscht. Och det luktade väldigt gott när de var färdiga. Inte minst när de hade tagit ner de där gamla dammiga gardinerna in i musikrummet. Och tagit hem dem och tvättat dem och kommit tillbaka. Oj vad det luktade gott. Riktigt, riktigt fräscht och gott. Men så vet jag att om det inte städas igen så kommer det snart att bli sunkigt och skräpigt på nytt. Och så är det ju hemma hos dig och mig, eller hur? Ibland kan man tycka det är tröttsamt. Oj, nu har jag städat, nu är det fint. Och så dör det inte många dagar så är det lika skräpigt igen. Det är ju så här, vi behöver städa ut och vi behöver sopa och fräscha upp på nytt igen för att skapa ett hem där alla trivs. Och då är frågan, trivs Jesus, trivs Guds ande, trivs Guds ord hemma hos dig i ditt hjärta? Trivs han här hos oss? Är det så fräscht att han trivs och att han känner sig hemma? Det är att låta Guds ande fylla oss på nytt och på nytt och på nytt igen. Ska bara ta det sista här. Den tredje uppmaningen. Och den hittar jag dels i Galaterbrevet 5, det som Helena läste. Låt Guds ande leda er. Alltså gör inte Guds ande ledsen, sa vi först. Låt dig uppfyllas av Guds ande. Och så står det här. Låt Guds ande leda er. Och ett parallellställe finns i Romarbrevet 8 och vers 18. Där det är ett av de mest fantastiska kapitlen vi har i Bibeln. Som talar om Guds heliga ande i hela kapitlet där kan man säga. Och där står det i vers 14. Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Och även de här orden i grekiskan, att ledas av eller vandra i, också de i en form som betyder något kontinuerligt, dag för dag, pågående. Alltså låt dig ledas ögonblick för ögonblick i Guds ande, eller vandra ögonblick för ögonblick i anden. Och är någonting ett uttryck för beroende, då tycker jag då är det här, eller hur? Att låta sig ledas av Guds ande eller vandra i anden. Det kan ju ta sig uttryck i att varje morgon vakna upp med en bön i mitt hjärta. Herre, vad vill du med den här dagen? Vem vill du leda mig till? Vad vill du att jag ska göra idag? Hur vill du använda mig idag? Gör mig lyhörd för din röst, för ditt tilltal den här dagen. Tänk att vakna upp med en sån bön varenda dag. Vad vill du Herre med den här dagen? Vem vill du leda mig till? Vad vill du att jag ska göra? Hur vill du använda mig? Jag tror att det här är ett konkret uttryck för att låta sig vara ledd av anden. Lägg märke till ordet I Romarbrevet 8:14 står det så här: alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Alltså inte en liten, liten elit. Inte de som är extra andliga. Och vi placerar ju gärna en del i det facket. Utan det ska vara något normalt för varje Guds barn. För varje Guds barn. Och tänk efter, hur skulle din vardag se ut om du börjar varje dag på det sättet? Jag tror att många av oss gör det. Kanske inte med just med de orden. Men jag tror att vi kanske behöver göra det ännu mer medvetet. Den här ledningen från Guds ande kan vara väldigt konkret i vissa skeden av livet. Och inte minst när du och jag står inför viktiga vägskäl. Jag minns själv när jag kom hem ifrån OM. När jag var runt 19 år. Jag kom hem från ett år i Frankrike. Jag var trött, jag var slutkörd och jag var faktiskt ganska deprimerad. Jag jobbade hemma hos en farbror, han var trädgårdsmästare. Och medan jag gick där och rensade i landen så bad jag desperat: Herre, led mig. Och då hörde jag en tydlig röst i mitt inre. Och jag har nog aldrig hört det så tydligt senare som då. Du ska ringa upp till Säffle. Jag hade ju hört talas om den här bibelskolan, Nordiska bibelinstitutet. Men jag visste att det egentligen var alldeles för sent. För länge sedan hade, så att säga, anmälningarna stängt. Och det var för sent att anmäla sig. Men rösten höll i sig. Och till slut lydde jag och ringde. Och då fick jag veta att det finns en plats kvar. Om du vill ha den. Och det vill jag naturligtvis. Det blev fantastiska år. Nästa tydliga vägskäl, det var vid mitt tredje år på bibelskolan. Då jag igen frågade Gud: vad vill du med mitt liv framöver? Det hade funnits flera tydliga vägvisare som pekade just mot Indien. Men jag var inte säker. Så en kväll bad jag: Herre, vill du att jag ska dit? Så låt den församling som hörde av sig ett år sedan ringa upp mig igen. Och det märkliga skedde att nästa dag ringde kretsordföranden. Och naturligtvis kunde jag inte säga annat än ja. Det där är några sådana här påtagliga tillfällen. Jag ska vara ärlig och säga att vid andra tillfällen hade det inte alls varit lika tydligt. Det jag har berättat tillhör snarare undantagen. Jag tror att Herren ibland ger oss de här påtagliga handtryckningarna, men dessemellan är det mycket vardag. Och då tror jag att det viktigaste är att du och jag ställer oss till Herrens förfogande. Här är jag, vad vill du idag? Och då är jag övertygad om att Herren kan leda dig och mig också genom omständigheterna. Och i alla de möten som vi får med människor runt omkring oss. Du är unik. Din personlighet, dina gåvor är unika. Dina kontakter som du har i vardagen, de är alldeles unika. Därför kommer inte Guds ande att leda dig på samma sätt som han kommer att leda mig. Det är tillsammans som tjejerna sjöng här, som vi får vara hans händer och hans fötter till människor. Alla kan göra något. Någon är fötter, någon är ögon, någon är öron, någon är händer. Där han har ställt dig vill han använda dig. Vi ska snart fira nattvard nu tillsammans. Och jag hoppas att den här stunden inte bara blir en slentrianmässig stund, utan en stund då du konkret får förnya din relation till Jesus genom den heliga ande. Och jag vill ge ett litet tips här. När vi går fram så kanske det inte är nödvändigt att alla går fram först till nattvardstjänarna. Du kanske först vill gå bort till korset där borta. Och låta en lapp, du behöver inte skriva någonting, men låta det representera dig själv. Allt det som du känner läcker i ditt liv. Allt det som du känner på något vis har gjort Guds ande ledsen. Kanske också kan vara någon sten, något som tynger dig, som du kan lägga ner där. kanske du vill lägga ner din börda där eller sticka in en liten lapp där som en symbol på det som du tycker just nu kan vara antingen ett hinder i ditt liv eller något som tynger ner dig. Stanna vid korset och kom ihåg att det blod som rann för 2000 år sedan, det kan rena dig också idag. Och så när du tar emot nattvarden här så kan du också be en bön. Helige ande, gör Jesus och det han har gjort levande för mig. Fyll mig på nytt, fyll på nytt. Jag vill att du ska känna dig hemma i mitt inre. Sen kan du ju gå vidare här till ljusbärarna och ljusbrickorna. Och då kan du ju låta ljuset få representera dig själv med bönen. Led mig, helige ande. Låt mig få ett ljus i min vardag bland de människor som jag möter den här veckan och gör mig lyhörd för dig varenda dag. Och det kommer också att erbjudas möjlighet till förbön. Precis som jag gjorde förra gången så kommer jag sitta där inne och du kan få komma och få förbön. Eller bara välsignelse. Eller om du, jag har med mig en oljeflaska också, om du vill bli smord och få förbön för något som, någon sjukdom eller något. Vi får vara inför Herrens ansikte, så låt det här bli en stund då du får uttrycka ditt beroende av den heliga ande. Vi ber tillsammans. Tack Herre att du är här. Tack Jesus för att vi har fått den heliga ande. Tack för att han är given till oss som en hjälpare, att vi får komma. Jag ber dig heliga ande att inte mitt liv, inte mina attityder och det jag säger och gör ska göra dig ledsen. Utan att det som jag säger och det jag gör istället ska få göra dig riktigt, riktigt glad. Så ber jag dig heliga ande, kom och fyll mig på nytt. Du vet att jag läcker och jag läcker varje dag. Därför behöver jag på nytt igen fyllas med dig själv. Och tack också heliga ande att du vill leda. Leda konkret i vardagen. Leda till människor som du har förberett. Leda in i sammanhang som jag aldrig hade kunnat ana. Låt oss alla få uppleva det den här veckan. Få vara ledda av dig. Tack för att vi är din kropp. Tillsammans 24 timmar om dygnet får vi vara Kristi kropp i det här samhället. Amen.